Det här är Bildningsbyrån från UR.
Portugal 1941. Det är mitt under andra världskriget och för många välbärgade europeer utgör det neutrala landet en slags fristad. Inne på Casino Estoril utanför Lissabon ligger cigarettröken tät. Vid roulettebordet står en kostymklädd man med vattenkammat hår och höga kindben. Det är den jugoslaviske juristen och affärsmannen Dusko Popov. Efter en stund sätter sig en blond kvinna till bords. Hon placerar ut 3 marker på det mörkgröna tyget och sneglar mot Popov. Precis innan hjulet börjar snurra lägger hon även ett 4:e bett. Varken kvinnan eller Popov är dock särskilt intresserade av resultatet. För dem har det väsentliga redan ägt rum. Den blonda kvinnan är nämligen en tysk agent och markerna hon placerat ut är kodord. Kodord som informerar Popov om när och var han ska träffa hennes chef. Men vad kvinnan inte vet är att Popov är en dubbelspion som i själva verket jobbar för brittiska MI6. När Popov lämnar kasinot en stund senare går han omvägar för att försäkra sig om att ingen följer efter. I detta högriskspel som Dusko Popov gett sig in i gäller det att ständigt vara på sin vakt.
In order to stay alive in what is basically a very, very dangerous game, you have to take extreme precautions and assume you're being watched all the time.
Idag handlar Bildningsbyrån om Dusko Popov, dubbelspionen, desinformatören och playboyen som sägs ha tjänat som inspiration till den fiktive James Bond.
He was hiding in plain sight.
All forskning så påvisar ju att han var förmodligen väldigt stor inspiration för James Bond.
He is the movie spy brought to life.
För att förstå hur Dusko Popov kom att bli denna sägenomspunna agent måste vi först backa bandet till 1912. Dusan Dusko Popov föds i det som idag är Serbien. Han är en av 3 bröder som växer upp i det nybildade Jugoslavien. Trots att det här är en tid av politisk turbulens går det knappast någon nöd på familjen Popov.
It was a life of luxury he was born into, really. His father owned coal mines and factories and lots of other things in Yugoslavia, so they were a very rich family.
Det här är den brittiske journalisten Tristan Donovan, Popov-kännare och exekutiv producent för spionpodcasten The Spy Who.
Very adventurous kid, kind of, you know, would spend his summers on yachts and swimming in the ocean. He was basically kind of, you know, rich kind of playboy type. Anything he wanted to do, he could pretty much get away with doing.
Dusko tillbringar sina tonår på flådiga privatskolor i England och Frankrike innan han utbildar sig till jurist i tyska Freiburg. Valet av lärosäte ska visa sig få stora konsekvenser.
I mean, in retrospect, you kind of look at it and go, why on earth would you set foot in that country? But I think it felt very different back then.
Dusko kommer nämligen till ett Tyskland som sedan 2 år tillbaka styrs av en viss Adolf Hitler. Men Dusko låts inte avskräckas av den omtalade rikskanslern och hans politik.
Yes, they may have Hitler in power, but to him it wasn't a threat. It wasn't him the Reich were oppressing at that point. Obviously he had no idea how far the Nazis were going to go.
På universitetet i Freiburg visade sig finnas gott om jämnåriga nazistsympatisörer. Dusko har dock svårt att ta dem och deras propaganda på allvar.
He had this attitude as maybe you would that he's a Yugoslav and he's rich and untouchable. So he doesn't agree with the Nazis. He hated them. He thought they were idiots.
Så småningom lär Dusko känna en kille som inte heller han är något större fan av nazismen. Det är den tyske rikemanssonen Johnny Jebsen. De båda vännerna Dusko och Johnny är välklädda, karismatiska och självsäkra. De är också livsnjutare med en förkärlek till både sportbilar och snygga tjejer. Dusko deltar gärna i studentföreningens debatter. Hans resonemang är då tydligt prodemokratiska och innehåller ofta pikar riktade mot nazisterna i rummet. Denna frispråkighet ska komma att stå honom dyrt, för en morgon vaknar Dusko av att det bankar på hans dörr. Det är agenter från den hemliga polisen, Gestapo.
They turned up at his student apartment and they arrested him and took him away. And they spent several days interrogating him and they were planning to ship him off to a concentration camp, which they had started up by then, at time mainly for political prisoners. But it was quite serious. They were essentially planning to send him to his death.
När Johnny Jebsen får höra att nazisterna tänker skicka hans vän till ett koncentrationsläger befarar han det värsta. Han tar då kontakt med Duskos pappa och berättar om situationen. Genom sitt politiska inflytande lyckas han i sin tur få den jugoslaviska regeringen att ingripa. Till slut går tyskarna med på att släppa Dusko på villkor att han lämnar landet inom 24 timmar. Här kunde alltså historien om Dusko Popov ha fått ett abrupt slut. Istället återvänder vår huvudperson förhållandevis oskadd till Jugoslavien, där han snart gör karriär som jurist. Till synes opåverkad av andra världskriget lever Dusko ett minst sagt gott liv. Han bor i en stor villa i staden Dubrovnik och har både tjänstefolk och utsikt över Adriatiska havet. Han spelar tennis, seglar och rör sig från den ena societetsfesten till den andra. Men så en dag, 1940, får Dusko ett telegram som ska förändra allt. Det är en desperat Johnny Jebsen som vill träffas i Belgrad. När de båda vännerna återförenas några dagar senare är det första gången de ses på över 2,5 år. Johnny ser ut att ha gått ner sig rejält sen sist. Och det ska snart visa sig varför.
So for Jebsen, as a German citizen who didn't like the Nazis, he was suddenly found himself in a country where to not be a Nazi was dangerous. And there was huge pressure, and essentially he had the choice of joining the army or joining the Abwehr.
För att slippa skickas till fronten har Johnny Jebsen motvilligt gått med i den tyska militärens underrättelsetjänst, Abwehr.
But obviously he was now part of the Nazi intelligence machine and had to deliver results if he was going to keep his job. So it was a lot of pressure he was under.
Det är här Dusko kommer in i bilden. För med sitt breda kontaktnät runt om i Europa rör sig Dusko i vad Abwehr betraktar som rätt kretsar. Han skulle enkelt kunna ta reda på information om olika makthavare och affärsmän. Information som Johnny sen kan skicka vidare till sina överordnade. Ända sedan han räddades från att hamna i koncentrationsläger känner Dusko att han är skyldig Johnny en gentjänst. Därför går han med på att hjälpa honom. Vad Dusko däremot inte berättar är att han för bara några veckor sedan blev approcherad av en annan man från Johnnys nya arbetsgivare, Abwehr. Mannen försöker rekrytera Dusko till att bli en tysk spion och erbjuder honom en stor summa pengar. Att hjälpa en vän är väl en sak, men att frivilligt bistå nazisterna med den här typen av mullvadsarbete, nej, det är Dusko inte alls intresserad av. Det är nu han får en idé. Han går till den brittiska ambassaden i Belgrad och berättar allt om apropåerna från Abwehr. Den brittiska underrättelsetjänsten ser sin chans och uppmanar Dusko att spela med på tyskarnas erbjudande. Han ska alltså låta Abwehr tro att han spionerar för dem medan han i själva verket rapporterar till MI6.
He saw this opportunity to actually I could cause the Nazis problems if I play along.
Vi har journalisten Tristan Donovan igen.
And basically the Abwehr would start asking Popov, "Oh, could you find out this for us?" And Popov would tell the British, This is what they want to know, which is very handy if you're the British services trying to find out what the Abwehr are thinking. So basically from day one, he becomes a double agent, working for the Abwehr and working for the British.
Men vad är det då som gör att en 29-årig jurist från Balkan plötsligt börjar betraktas som en tillgång av två separata underrättelsetjänster?
I think he had so many qualities that made him a good spy.
Där är författaren Paul Dowswell, vars bok True Stories of Spies bland annat handlar om just Dusko Popov.
He was supremely confident and he was a very cosmopolitan person and he was also very good at making friends. So that made him a superb networker.
Det här är en uppfattning som delas även av journalisten Tristan Donovan.
He mixes in high society, he knows how to move in those circles. He's Yugoslav, which in 1940 was important. Yugoslavia was neutral at the time. So, you know, it's perfect cover.
Informationen som Dusko ombeds samla in åt tyskarna är av varierande slag. Det kan vara allt från affärshemligheter till enskilda politikers inställning till kriget. Dusko får långa formulär med frågor som är så specifika till sin natur att de ibland tar flera veckor att besvara. Det här ger MI6 gott om tid att fabricera källor och förfalska information, falsarium som Dusko sen levererar vidare till sina tyska hanterare.
And I think it says a lot about Popov as a person. I think he is someone who likes that thrill, and I think during his career as a spy, you see this kind of constantly. He just wants to chase the danger. He wants to up the stakes. He wants to push it just that little bit further each time.
Månaderna går och Dusko lyckas etablera en täckmantel som gör att han kan röra sig fritt inom det krigshärjade Europa. Med sin bas i Portugals huvudstad Lissabon utger sig Dusko för att vara konsult åt internationella logistikbolag.
Portugal was also neutral during World War II, like Yugoslavia, and it was basically became this crossroads where people from all sides in the war would kind of congregate and pass through. So it became this hotbed of spying and really this place where all the spies from all the countries could go and operate in relative freedom.
Det myllrande Lissabon visar sig vara ett perfekt tillhåll för en vivör av Dusko Popovs kaliber.
Well, he had this sort of ludicrously flamboyant lifestyle.
Författaren Paul Dowswell igen.
He actually sort of played the part of a playboy, you know, he would hang around casinos and he had a whole string of girlfriends wherever he went.
Spiontätheten i Lissabon gör att Dusko snabbt lär sig verka i lönndom. Osynlig skrift, hemliga koder och klandestina kvällsmöten blir en del av hans vardag. Men Dusko är knappast personen som gillar att hålla en låg profil. Han är bland annat stammis på det pampiga casino Estoril utanför Lissabon. Dit går även en annan man från den brittiska underrättelsetjänsten. Han heter Ian Fleming och kommer många år senare att bli världskänd för sina romaner om James Bond.
Jag har faktiskt varit på den platsen de träffades på.
Det här är Anders Freid, James Bond-expert och redaktör för sajten From Sweden with Love.
Det finns ju naturligtvis inga inspelningar eller bilder från det mötet då, men de träffades ju första gången 1941. På kasinot i Estoril.
This is where the link between Popov and James Bond comes in.
Fleming själv sa ju aldrig liksom att Dusko Popov är min inspiration för James Bond, men all forskning så påvisar ju att han var förmodligen väldigt stor inspiration för James Bond. Dels att han var agent och dels att han var en attraktiv person bland kvinnor och gillade spel och sånt. Karaktärsdrag som är starka hos Bond också.
It's hard to imagine the Popov didn't rub off at all on Ian Fleming. You know, Ian Fleming didn't live that kind of high roller spy lifestyle. Dusko Popov did. So Popov was probably the spy Ian Fleming wished he was.
Fleming var väldigt insatt i underrättelsetjänsten. Med anledning av det så träffade han ju säkert en drös med olika typer av människor som påverkar honom också.
Det är hösten 1941 och Dusko befinner sig i New York. Sin vana trogen rör han sig i metropolens mest lyxbetonade miljöer. Han har köpt en våning mitt på Manhattan och har inlett en romans med den franska skådespelerskan Simone Simon. Men på spionfronten går det desto tyngre. Tyskarna har skickat Dusko till USA för att etablera ett spionnätverk. Men Dusko, som ju i själva verket jobbar för britterna, stöter genast på patrull.
Popov had a difficult time in the US because ultimately the FBI didn't trust him.
Dusko har förtvivlat svårt att övertyga amerikanerna om att de egentligen står på samma sida av kriget. Är Dusko verkligen den han utger sig för att vara? Eller är han en tysk spion som försöker trippelbluffa dem? Få personer tycks vara lika skeptiska som FBI-chefen J. Edgar Hoover.
Basically, he disapproves of Popov's lifestyle. He doesn't trust double agents. So, you know, he wasn't going to take British intelligence's word that Popov was okay.
För att vinna FBIs förtroende delar Dusko med sig av information som han tänker borde vara till gagn för amerikanerna. Enligt källor till Dusko planeras det nämligen en attack mot den amerikanska marinbasen Pearl Harbor.
He picked up this information about the attack on Pearl Harbor, which the Japanese were planning, because the Japanese, of course, were allies to the Nazis. And he told Hoover and the FBI that this attack was coming, and they didn't believe him.
Bara veckor senare händer det som Dusko har försökt förvarna amerikanerna om. Japanerna slår till mot Pearl Harbor.
I don't think it could have prevented the attack. I think Japan would have attacked regardless. I think the US could have been better prepared to defend itself from the attack had they paid more attention to the intelligence.
Journalisten Tristan Donovan är inte säker på att Dushkos tips kunde ha satt stopp för den förestående attacken.
I think there was this arrogance as well on the US part that this is ridiculous, this isn't going to happen. So I think maybe more lives could have been saved, less ships would have been sunk. The attack would have happened anyway, I'm sure.
Efter attacken mot Pearl Harbor blir relationen mellan Dusko och FBI-chefen J. Edgar Hoover ännu frostigare. Dusko förbjuds att operera på amerikansk mark. Det här sätter honom i ett prekärt läge, för han har nu ingenting att erbjuda Abwehr, vare sig sanna eller fabricerade uppgifter. Och något spionnätverk, det har det heller inte blivit. Samtidigt är han rädd för att hans identitet som dubbelspion kan vara röjd.
The FBI had also been sending radio messages to the Abwehr in Lisbon on behalf of Popov, but they hadn't told Popov what was in any of these messages. So basically, if he got to Lisbon and they asked about any of these messages, Popov wouldn't have a clue what they're talking about. And the only way he's going to win back their trust is to go see them in person, be interrogated. And if he fails that interrogation, he is getting shot.
Trots den överhängande risken väljer Dusko att återvända till Lissabon. Där lyckas han som genom ett mirakel övertyga Abwehr om att han fortfarande är Nazi-Tyskland trogen. Men Duskos täckmantel har börjat spricka i sömmarna.
Someone tried to blow up his car, and also one of his girlfriends, he discovered her going through his belongings, and I think that was when he realized he had to get out of Lisbon before he was actually captured by the Germans and tortured and almost certainly murdered.
I väntan på att saker och ting ska lugna ner sig tar Dusko sin tillflykt till London. Här läggs så småningom grunden till det som ska komma att bli hans kanske största bedrift som spion. För Dusko är en av flera dubbelagenter som deltar i den så kallade Operation Fortitude.
Popov, like a lot of the double agents the British had, was tasked with sending information to the Abwehr, basically that was misleading, that was all suggesting it would take place somewhere else.
För att vinna tillbaka Abwehrs förtroende förser Dusko tyskarna med uppgifter om när och var de allierade styrkorna tänker anfalla.
He was the only one the British trusted to send over in person to meet with the Abwehr.
Med hjälp av MI5 och MI6 skapar Dusko en väv av källor som stärker hans i själva verket helt påhittade underrättelser.
So having that kind of live source in front of them was very crucial to helping sell the lie that was Operation Fortitude. So Popov was really important from that perspective.
Vilseledda av bland annat Duskos desinformation är tyskarna inte beredda när den riktiga landstigningen i Normandie väl äger rum sommaren 1944.
After a day when the skies were too grey for useful flying, the great air forces went once more into the attack, in strength. Again the air vibrated with the roar of hundreds of bombers and fighters. This was air power on a scale to dwarf even the grandeur of Nazi dreams.
Länge är Dusko Popovs insatser under andra världskriget okända för allmänheten. Även om agent Tricycle finns omnämnd på sina ställen i böcker och rapporter är det nästan ingen som vet vem han egentligen är. Det ska faktiskt dröja fram till 1974 innan mannen bakom det mytomspunna kodnamnet trädde fram ur skuggorna. Det är nämligen då Dusko släpper sin självbiografi.
How much of that was self-aggrandizement, I don't know. But he wrote his own account about what he'd done as a spy.
Dusko har vid det här laget sadlat om helt. Han har byggt upp ett framgångsrikt import- och exportföretag och har till och med kunnat köpa sig ett litet slott i södra Frankrike. Där lever han ihop med sin andra fru, svenskan Jill Jonsson. För henne och deras tre barn kommer bokens innehåll som en blixt från klar himmel. De har ingen aning om att Dusko har riskerat livet flera gånger om för att överlista nazisterna.
And his wife didn't know anything about him and what he'd done, which I thought was absolutely fascinating. So this was all new to her, you know, that this is what he'd done during the war.
I självbiografin Spy Counter Spy går Dusko detaljerat igenom hur han under nästan 5 års tid lyckades grundlura den tyska underrättelsetjänsten Abwehr.
I think he's kind of legacy, and what makes him interesting even now is that he fits that Bond-type spy template.
Enligt journalisten Tristan Donovan ligger mycket av tjusningen med Dusko Popov i det att han var så extravagant. För vanligtvis ska ju en spion helst hålla sig i bakgrunden och inte dra till sig en massa onödig uppmärksamhet.
He is actually an unusual spy because he is so overt in that kind of high society world that it's kind of a movie vision of what a spy does.
There's a brilliant quote from the CIA director in the 1970s, William Colby, and he said, "The ideal spy is a grey man who has a hard time catching the eye of the waiter in a restaurant."
Nej, särskilt svårt att påkalla kyparens uppmärksamhet lär Dusko Popov aldrig ha haft. Fram till sin död 1981 fortsätter han att skärma sin omgivning. Han är en naturlig storyteller vars anekdoter blir ännu mer fängslande när det uppdagas att Ian Fleming använt honom som mall för James Bond. Men själv vill Dusko ogärna förknippas med den fiktive spionen. I en intervju gjord 1974 säger han att det hela känns som en förolämpning mot hans intellekt. James Bond-experten Anders Freid kan förstå varför.
Det är klart, han gjorde de här grejerna på riktigt liksom. Och han ville väl, eller han har väl fått respekt för det såklart, men han ville ju kanske inte sammanblandas då med Bond. Om han nu sa det här på 70-talet någon gång, så det är klart att hade han då sett filmerna med Roger Moore precis innan det här då, för de hade ju börjat komma ut då. Då kan jag förstå att det var en insult, för att Roger Moore var en jättebra Bond på många sätt, men Hans filmer var ju liksom, man tog inte riktigt honom på allvar som agent. Det gjorde inte jag i alla fall.
Kanske är James Bond-kopplingen trots allt inte så farlig när man tänker på hur det också kunde ha slutat. För en av många dubbelagenter som inte klarade sig lika bra under andra världskriget är Dusjkos gamla vän, Johnny Jebsen.
Jebsen actually was discovered and he was tortured and killed. And exactly the same thing could have happened to Popoff because he did put himself into very, very dangerous situations.
I sin självbiografi beskriver Dusjko hur han letar reda på personen som dödade Johnny. Det är en nazist vid namn Walter Seltzer.
I think he felt he failed his friend in some way because he wasn't able to save him, whereas Jebsen was able to save him. So it kind of felt like there was a debt he owed Jebsen that he was never able to repay. And so I think this drove him to hunt down the people responsible.
Enligt boken står Dusjko öga mot öga med Walter Seltzer, redo att hämnas. Men han förmår inte skjuta honom. Istället slår han Seltzer blodig innan han går därifrån och kräks av illamående åt hela situationen. Det finns bara ett problem med den här historien. Och det är att det aldrig verkar ha funnits någon nazist med namnet Walter Seltzer. En teori är att Dusjko hittade på Walter Seltzer och att han egentligen hittade den verkliga gärningsmannen men lät bli att skriva om vad han gjorde med honom för att inte riskera att åtalas för krigsbrott.
He's left it kind of vague, which if he did kill the person you definitely understand, because basically to give the real name would be a confession of murder. So it's very murky what happened.
Om och under vilka former Dusjko i så fall hämnades på sin kompis mördare kommer vi nog aldrig få veta.
Maybe he didn't just beat the guy up. It's possible he did kill this guy. It's possible what's in his book was completely true. We do know Popov wasn't adverse to murder.
Journalisten Tristan Donovan tar inte för osannolikt att han faktiskt hade ihjäl honom.
He had his driver killed when he found out that the driver was spying on him for the affair. He got some local thugs in Belgrade to kill the guy. So, you know, Popov had it in him and, you know, felt very strongly about Jebsen. So it's possible. I honestly have no idea what to think of it.
En annan teori är att Dusjko gav sig själv poetisk frihet i självbiografin. Att han hittade på allt sammans för att berättelsen skulle få ett bättre slut. För en man som gjorde karriär av att tänja på sanningen vore väl heller inte det helt otänkbart. Du har hört ett avsnitt av Bildningsbyrån om dubbelspionen och playboyen Dusjko Popov. Jag som har gjort programmet heter Hatef Mousavian och producent var Elin Iskra. Fler program hittar du på UR Play eller där du annars lyssnar på poddar.
Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
Jag tycker man ska säga det. Hon är inte så förtjust i att prata med folk när det är första gången hon träffar dem.
Nej, och att jag säger det även när hon hör liksom.
Ja, ja.
Fatta familjen om blyga barn.
Mamma är så orolig att nu slutar kanske kalasinbjudningarna att komma. Det kanske också triggar igång den här osäkerheten.
Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
Alla människor är ju blyga.
Fatta familjen hittar du på UR Play.